Detta är ett närradioprogram som innehåller partipolitisk information från Socialdemokraterna i Gällivare inför valet 2026. Programmet sänds ut vid inspelningen och sedan 2 timmar i veckan under 2025. Programmet är producerat och finansierat av Socialdemokraterna i Gällivare. Mer information finns på gällivare@socialdemokraterna.se. Välkommen ska ni vara till ännu en timme med Socialdemokraterna i Gällivare närradio. Och idag i studion så sitter Thomas Jonk, och det är den lilla rösten ni hör. Och så sitter Birgitta Larsson, som också har suttit här på höger sida med jättemånga gånger genom åren. I det här programmet idag, det ska handla om, ja, både om läget och resonemanget i politiken. Om lite speciella kommunala frågor som är aktuella just nu, va. Men vi kanske ska börja där, Birgitta. Du är ju kommunstyrelsens ordförande. KSO kallas det i innekretsarna. Man säger man är KSO, då är man kommunstyrelse. Ja. Och det betyder ungefär som kommunalråd. Och nu är du på det tredje året, strax innan det fjärde året, som faktiskt ju är ett valår som kommer vara fjärde året. Men jag tänkte, ska vi börja lite grann med resonemanget i politiken. Nu när man lyssnar på radio och tittar på tv, så är det mycket diskussioner om det här med att det hårdande klimatet i politiken, att det är diskussionsklimatet mellan politiker, och många kliver av, och ja, ni vet, hatt och alla möjliga. Känner man av någonting sånt i Gällivare? Vad tänker du, Birgitta?
Jag måste säga att om vi då tittar lokalt, alltså öga mot öga, ja, eller tand mot tand som man brukar säga, ja, så tycker jag ändå att vi har ett rätt bra politiskt klimat. Det man då däremot ser, det är ju att det händer grejer på sociala medier. Och där drar det ju iväg något fruktansvärt. Och där kan det ju vara riktigt tufft. Och folk skriver vad som helst om vem som helst. Och så där märker jag att det är ett oerhört tufft klimat. Och det kan vara politiska representanter, men det kan lika gärna vara vilken kommuninvånare som helst. Och många gånger säger jag att det är folk som skriver om kommunala politiska frågor, som kanske bor i Skåne. Eller kanske
Skåne,
finns
Skåne
långt.
Skåne tillhör ju inte Gällivare kommun så länge.
Nej, jag tänker. Men det är ju lite kul och lite spännande att det finns människor som bor i Skåne som är så himla intresserade av Gällivares politiska etablissemang. Så det är ju bra. Så. Mm. Men jag kan tycka att där kan det vara hårt. Och är man känslig, så tror jag att det där kan göra rätt ont faktiskt. Tänker personer som inte känner mig, eller som inte har en susning om varför vissa beslut är fattade och vilka som har stått bakom beslut och sådär. Man skjuter ganska hejvilt ute på sociala medier.
Ja, men när du säger sociala medier, vilka menar du då på ett ungefär?
Ja, men det finns ju flera olika varianter, men då har vi ju då, det är väl främst på Facebook då, som är den mest etablerade, men det finns ju andra ställen också, andra plattformar, och då kan jag prata om, ja, men det finns Instagram och det finns ju TikTok och det finns, ja, vad heter den då? Jodel finns det ju där. Och där skriver man ju anonymt. Och där kan det ju vevas på rätt ordentligt. Och det kan komma rätt mycket hårda ord där. som jag ibland tycker saknar substans.
Och det här är väl ett problem, för att man ser ju nu, vi går in, vi har ju valår nästa år och alla partier är ute efter att annonsera om är ni intresserade av politik, vill stå på våra listor och sådana saker. Och politiska partier försöker få fler aktiva, och sen är det diskussionen där folk kliver av, för man tycker att det är inte roligt när man får sådana angrepp som det kan bli ibland.
Ja, det är ju en utmaning i ett politiskt styrt Sverige och region och kommuner som vi har, där det bygger på att vanliga människor kliver in i politiken och tar på sig politiska uppdrag. Så är det ju ett bekymmer. Jag hör ofta när man pratar med folk att, men skulle inte du kunna vilja, att du har så mycket kloka tankar och idéer, kanske du vill. Ja, men nej, jag vill inte utsätta mig eller min familj för det hårda klimatet på sociala medier. Det får jag till mig jätte ofta, och det här är utav personer som då är bra mycket yngre än vad jag är. Och då brukar jag också, då får jag med en tankeställare också, att det här är ju skitdåligt helt enkelt. För Sverige är politiskt styrt, Gällivare är politiskt styrt, vare sig vi vill eller inte. Och då blir det ju jobbigt om vi inte får folk som kliver på uppdrag för att man inte vågar. Man är rädd.
Nej, jag brukar säga när jag diskuterar med folk att alla vill man ha demokrati, måste man ju ha någon som håller på med det också.
Ja,
det blir som ingen demokrati.
Ja, men precis. Och jag tänker att så jag kan förstå faktiskt en del människor som inte vill på grund av det. Och det är ju hemskt att man ska vara rädd.
Ja. Skillnaden mot förut, både du och jag har varit med länge, alltså innan de här sociala medierna, det har ju varit möjligt att skriva anonyma insändare i tidningen och sådana saker, men där har ju ändå tidningarna har ju vetat vem det är som skriver, och då tar de ju bort så att man inte kränker folk och sådana saker, men den spärren finns ju inte riktigt idag.
Nej, den finns inte om inte den som då har lagt ut ett inlägg sätter en sån spärr. Men det händer ju att det finns inlägg som det inte går att skriva i. Men då sker ju den effekten att då blir ju många arg för att de inte får skriva. Och så, sen kanske det handlar egentligen om att man har satt den spärren för att folk har klivit över gränsen i sitt skrivande.
Ja, men i alla fall i det diskussionen i fullmäktige, kommunstyrelser, alla möjliga ställen där du sitter, så att säga, det är inget dåligt klimat. Jag är ju också med på många ställen där du, jag upplever inte, jag tycker det är en ganska schysst ton, och vi kan ju ha olika åsikter, men det är schyssta bananer.
Det är ingen som är elak på så sätt just nu. Det har förekommit. Det har förekommit. Backar vi tillbaka så kan vi nog peka på både en och två, tre, många fler tillfällen där det har varit en hårdare ton. Men där jag tycker att vi har kommit till ett jättefint läge nu där vi kan föra fram våran politiska åsikt utan att vara elak. Så det känner jag i de forumen jag är. Men det gäller ju att man håller i det också, fortsätter att vårda det så att det är politiken man pratar om och inte pratar illa om personerna som är politiska företrädare. För att gör vi det, så då är det ju som att man släpper hela havet stormar lös på något vis. Så att jag tänker att det är viktigt att fortsätta att bibehålla en god samtalston, och det tycker jag att vi har just nu. Jag har inte alltid varit så.
Ibland har jag tänkt att när du säger det, så att man längtar efter en renässans för det vanliga mötet när vi träffas allihopa. Mm. För då kan det inte konstrueras via AI eller någonting, utan då sitter vi där som vanliga med, och då blir det schysstare diskussioner och kanske lite djup. Vi ska komma med det lite längre under det här samtalet.
Och vet du vad jag längtar efter? Ja. Jag längtar efter att vi kommer till ett sånt läge där man törs tro på det man läser. För det ser man ju också att det skrivs ju en massa osanningar. Och det kan jag tycka också är bekymmersamt. Att många medvetet skriver osanningar. Och det kan ju vara om sakfrågan i sig där det kommer ut och florerar helt fel uppgifter. Men också att man skriver om människor och sånt som inte stämmer. Jag längtar efter att vi kommer bort från det.
Nej, och det vore ju, man ser ju många, kanske inte så mycket i Sverige, men i andra sammanhang kan man ju se där det finns politiker och andra som hävdar att vanliga naturlagar inte gäller, att inte vetenskapen gäller. Då brukar jag ploja med dem att ni som tycker det, vad tycker ni om tyngdlagen, gäller den då? Så att säga, i det hela. För att man ser ju att det finns ju någon som anser att man ska inte vaccinera folk, vilket vi... All vetenskap säger att det är vettigt att göra.
Jo, nej, men precis. Nej, men det är så mycket, mycket, mycket felaktiga saker som skrivs och som får hejarop. Ja. Fast man då, jag tänker att alla vi människor är ju kloka. Att man borde på något vis kunna faktakolla saker. Och stämmer det här verkligen? Och inte bara tro blint på allt vad man hör. Utan faktakolla. Stämmer det här? Kan det stämma? Är det så här? Men nej, och sen är det ju också med det här, mycket med de här klippen och korta sekvenser som är på sociala medier. Så är det ju så att man ofta läser en rubrik, eller i bästa fall kanske ingressen. Mm. Men man läser ju inte hela artikeln och hela beskrivningen. Och så bildar man sig en uppfattning utifrån en rubrik och 2-3 rader. Det är ju också knepigt.
Nej, och fördelen, man tänker, om vi sitter och har ett möte och diskuterar i samma rum och någon säger, vad är man nu säger, så kan ju någon säga, men vad har du på fötterna för det där då? Hur kan du visa att det faktiskt är så? Va? Och det är ju den vanliga dialogen som borde förekomma. Men vi får väl längta efter en renässans för det vanliga mötet. Och innan det sista vi ska prata om innan den här timmen är slut, så ska vi faktiskt prata om ett jättefint möte som vi har på igår.
Och vi ska längta efter det du säger, men vi ska också längta efter att ärligheten varar längst.
Ja, och nu ska vi lyssna på din första låt. Ja. Ska du får berätta vilka låtar du har valt, för det är du som har valt alla.
Hade det här varit för 15-20 år sedan, så hade jag aldrig valt den här artisten, för det var en av de värsta jag tyckte på den tiden. Nu tycker jag att den här artisten är jättebra, skriver jättebra musik, och lyssnar man på texten så är den så himla bra. Och det är ju då Arja Saijonmaa och Jag vill leva i Europa.
Vi tog färjan till Travemünde, vår resa började så. 4 vanliga svenska turister i en gammal sliten Renault. Vi skulle till olika ställen och vi kände knappt varann. Men för att spara bensin och pengar kunde sällskapet nog gå an. Vi vände och vred på vår karta för att hitta en praktisk väg till Nice via Hamburg och Bryssel, och helst också över Genève. Vi var alla ganska beresta och kom med en mängd förslag på nya och spännande platser där man gott kunde stanna en dag. Jag vill leva i Europa, jag vill älska och sjunga här. Jag vill skratta och gråta och dansa, jag är yr och förlorad och kär. När jag tänker på hela Europa och på oss som hör hemma här. Långt ute på Tysklands delar blev vi hejdade av en transport, en konvoj av NATO-raketer på väg mot okänd ort. Det var döden vi såg där den sakta gled fram i en stålgrå parad. Varje stridsspets har ett nummer som står för en särskild stad. Jag känner en kille i Grekland Salena, han står i en bar. Aten heter staden han bor i, undrar vilket nummer den har. I Provence är bergen röda och citronträdsblomman vit. Nummer C87 har en robot som väntar på att sändas dit. Det var här allting började, sa Peter, som hade varit tyst en lång stund. Från Europa kom Cook och Columbus, och det var här som jorden blev rund. Jag vill leva i Europa, jag vill älska och sjunga här. Jag vill skratta och gråta och dansa, jag är yr och förlorad och kär. När jag tänker på hela Europa och på oss som hör hemma här. Jag såg in i backspegelns imma, min blick var ganska betryckt. Den sa, det finns flera miljoner som lever i ständig flykt. Inte bara från sina länder, utan från en hel kontinent. Skulle du kunna leva som dem, utan rötter på vandring igen? Jag sa, men de kan vända tillbaka, komma hem igen en dag. I en framtid när allt är förändrat, deras bit av jorden finns kvar. Men med den kontinent där vi lever repeteras en tragedi, där författarna kallas strateger och de som dör i slutet är vi. Jag vill leva i Europa, jag vill älska och sjunga här. Jag vill skratta och gråta och dansa, jag är yr och förlorad och kär. När jag tänker på hela Europa och på oss som hör hemma här. Jag vill leva i Europa, jag vill älska och sjunga här. Jag vill skratta och gråta och dansa, jag är yr och förlorad och kär. När jag tänker på hela Europa och på oss som hör hemma här. Jag vill leva i Europa, jag vill älska och sjunga här. Jag vill skratta och gråta och dansa, jag är yr och förlorad och kär. När jag tänker på hela Europa och på oss som hör hemma.
Nu ska vi lämna hela Europa, nu ska vi koncentrera oss på det vi lite skämtsamt kan säga, centralorten i världen, det är ju faktiskt Gällivare. Kommer du ihåg när Ronny Eriksson skulle bevisa Piteå var medelpunkten på hela jorden när han skulle bevisa det? Då satte han en nål på en jordglob och så drog han en snöre runt om. Och vilket håll jag än drar så är det ju mitten, alltså måste Piteå vara centralort. Jag tyckte det var fint.
Ja.
Så nu ska vi prata Gällivare kommun.
Ja.
Och på förra fullmäktige så tog vi något som heter delårsrapporten. Det låter lite torrt och tyst, men delårsrapport är väl egentligen så här är läget i kommun. Och hur är det?
Ja, men det är absolut inte alls torrt och trist. Det är ju så här att man varje år så tar man ju en årsredovisning och så tar man en delårsredovisning. Och delårsredovisningen den ska ju visa hur läget var 31 augusti då det året. Och vi, som du sa då vid senaste fullmäktige så antog vi den här delårsrapporten då. Och det vi kan se där då, för den berättar ju lite hur läget är på Gällivare kommun helt enkelt som organisation. Och det vi kunde konstatera, det är ju att budgeten, kollar man ju också på, den visar på 7 miljoner plus. Och det är ju väldigt, väldigt bra. Den visar på att vi fortfarande har höga sjuktal, men att det går åt rätt håll. Och den visar hur många invånare vi har. Och där så är det ju så att vi tappar ju. Det har vi ju gjort under många, många år. Vi har jämfört med årsskiftet och så har vi tappat 32 personer. Så att vi har 17 201 invånare då i slutet på augusti. Och det beror ju då på, inte på att det flyttar fler än det flyttar in. För det är tvärtom. Det flyttar in fler än det flyttar ut. Men vi tappar ju därför att det föds väldigt, väldigt lite barn. Och så är det så att vi har en hög andel äldre invånare, så att det föds då mycket, eller jo, dör mycket fler personer än det föds. Och just nu så är det ju någonting som sker i hela Sverige, att det föds väldigt, väldigt lite barn. Så jag vet inte vad vi ska göra, om vi ska sätta något i vattnet eller vad vi ska göra så att det kommer, så att folk börjar att få fler barn. För att fortsätta det här så kommer det att bli väldigt bekymmersamt. För att det handlar ju mycket om också att vi behöver ju få invånare som kan jobba i våra verksamheter. Och jobba i våra kommunala verksamheter, men även jobba i alla verksamheter som finns ute i näringslivet. Så vi behöver bli fler.
Och det här, Birgitta, att det föds färre barn, det är väl ingen som riktigt har förklaringen och svaret på det. Utan det är ju en trend i hela Europa, även i andra länder i världen. Och ingen har riktigt svar.
Ingen har en förklaring på varför. Och det som är så himla anmärkningsvärt, det är ju att när man tittar tillbaka till historien, så har det aldrig fötts så få barn i Sverige sedan 1700-talet, ska du tänka.
Ja.
Så att här behövs det behövs göras. Och jag tycker att man behöver ta det på allvar från statligt håll, alltså från riksdag och regering. Regeringen måste titta på det här. Hur kan vi stimulera barnafödandet helt enkelt? Så att, det var väl lite skoj det där med att sätta någonting i vattnet så att det föds barn. Men det behövs stimulans för att barnafödandet ska öka. Annars får Sverige och världen bekymmer.
Nej, och vi har ju klarat oss ganska bra i Sverige. För vi har ju socialförsäkringssystem, barnomsorg. Ja. Så det är ju ganska bra förspänt. Ja. Men ändå så föds det få barn.
Ändå föds det få barn. Mm. Men när man tittar hur det ser ut och man börjar syna siffrorna lite grann, så ser man ju att hushållen har ju fått kämpigt de här senaste åren. Mm. Man får mindre för pengarna helt enkelt. Mm. Och man tittar ju och säger ju att både om man tittar på mat och hyra och andra driftskostnader, kläder och allt vad det nu kan vara en familj behöver, så har det ökat med 40%. Mm. Men om man tittar på barnbidrag och hyresbidrag och även löner och sånt, så har inte de ökat med 40%. Mm. Så att det är inte så svårt att räkna ut att det är tufft. Och det kan vara en anledning till att man väljer att inte skaffa barn, för att det kan vara ekonomiskt utmanande. Och det är ju hemskt om det är så. Mm. För barnen är ju våran livsnerv.
Vi har väl en trend i Sverige. Vi får fler miljardärer. Mm. Men å ena sidan. Men också fler som har det ekonomiskt väldigt kämpigt.
Jajamensan. Och nu tittar man ju då från regeringshåll att försämra ytterligare med att man plockar bort flerbarnstillägg och lite alla möjliga sådana där saker och sådär. Så men jag menar på att man behöver göra tvärtom. Man ska inte plocka bort möjligheter för familjer att faktiskt skaffa fler barn, utan man ska skapa fler möjligheter för barnfamiljer.
Sen har vi en annan som pågår också. Att den regering vi har, de jobbar ju mycket för att folk ska flytta härifrån. Även då folk som är etablerade i Sverige, som har kommit hit som flyktingar och etablerade på arbetsmarknaden och alltihop. Men där har ju Gällivare, precis som Jokkmokk och jättemånga andra kommuner, liksom har sagt att nej. Har vi varit ute där?
Vi kan inte stå bakom att man ger 350 000 till en människa för att flytta från oss när vi har sånt behov av arbetsför befolkning. Vi menar ju på, och vi har lyft det här i många sammanhang, vänd på den sätt, de pengarna för folk som flyttar hit. Låt folk få det för att man flyttar upp hit till jobben. Inte ge pengar för att de ska sticka härifrån. Men vi har haft några fall faktiskt där ja, men som har varit uppmärksammade. Om du kommer ihåg den här Dua och hade jobb, funkade i skolan. Man hade boende och man hade socialt, man hade det bra socialt sådär. Så man bara skickade ut. Och hon jobbar ju också, den här kvinnan. Och så kan vi inte ha det.
Nej, och det låter ju absurt att vi har brist på folk. Ja. Och så skickar vi iväg folk.
Ja, det är helt galet. Ja. Så att det är därför bland annat som vi då inte ställde upp på det här. För vi sa att vi behöver varenda kotte som kan komma och jobba i våra verksamheter. Och privata näringslivet, samma sak. Ja. De behöver ju också. Men om jag fortsätter då, så kan vi prata lite om det här med arbetsmarknad. I augusti nu då, 31, så hade vi en arbetslöshet i Gällivare på 2,3%. Det är lägst i Sverige. Och de som då är arbetslösa har så mycket bekymmer så att de har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Sen finns det ju en föreställning om att de utrikesfödda som vi har här, att de bara lever på bidrag. Mm. Så här är det. Det är 82 personer som är arbetslösa bland de utrikesfödda.
Mm.
Jag säger inget mer.
Nej.
Mm. Så det stämmer inte det som manglas ut jämt, att de lever på bidrag och de må is inte jobba och allt det här. Det är 82 personer.
Jag frågade någon gång, det var när den tidigare satt och var fullmäktigeordförande, och det var någon som var i publiken på fullmäktige, hur det var att komma som flykting till Gällivare. Nej, Gällivare var bra, sa han. Folk är schyssta och så finns det jobb, sa han.
Det är också en minskning jämfört med året innan med 57%.
Ja.
Så nej, de lever inte på bidrag och de är inte lata och de är inte sådana som inte vill jobba. Tvärtom.
Nej, och jag har ju ofta tänkt att det är ju mest SD som driver den här frågan, och tyvärr så har de ju fått lite regeringen med sig på det hela. Att när de sitter i studion i SVT så borde de ju faktiskt få frågan att okej, ni tycker ni ska skicka tillbaka så mycket, för hur har ni tänkt att Sverige ska funka då?
Ja.
Vem ska köra bussarna? Vem ska göra det och vem ska göra det? Liksom?
Ja, precis. Och
det tror jag inte de har så lätt att svara på.
Nej. Det tror inte jag heller. Lite omvärldsbevakning har vi också i den här rapporten. Och det kan vi ju då säga, det här vet vi, men det tål att nämnas igen. Regeringens bedömning är att Sverige befinner sig i en utdragen lågkonjunktur. Men den kommer att återhämtas framöver. Och man tror det då, och det ska ske då till följd av att hushållen kommer att börja handla mer. Det kommer att stiga löner, räntan kommer att gå ner, tror man, och det kommer att bli en utökad finanspolitik. Men man tror att lågkonjunkturen kommer att kvarstå under hela 2026 och att det blir balans på Sveriges ekonomi först 2027. Så det är ett tag kvar, så att det kommer att vara tufft för många ett helt år till, så att och i Sverige då i stort, nu pratar jag inte i Gällivare, utan jag pratar i Sverige, så är det ju hög arbetslöshet jämfört med här i Gällivare. Det är ju som tvärtom där. Jag tror, jag har hört siffran att det finns 100 000 arbetslösa i Sverige, och då ska vi tänka att här har vi i stort sett ingen arbetslöshet då. Och så sen så inflationen, som vi vet, det tycker man, den ligger på en tillfälligt hög nivå. och man tror att den kommer att sjunka.
Men visst är det konstigt, Birgitta, att när man slår på tv, det är ju alltså på Riks-TV förstås, så pratar man mycket om arbetslösheten. Men man talar aldrig om att det är så stora skillnader i landet. Att vi har ju en helt annan värld, vi och Kiruna och några till här uppe. Ja. Liksom, att, men det nämner man inte.
Nej, det nämner man inte, utan man pratar bara om att de här 100 000 arbetslösa, då ska man tänka att de finns från Stockholm och neråt.
Ja.
Det är där de finns, för här finns de inte. Mm. Och det är viktigt att komma ihåg när man lyssnar på radio också att de där 100 000 arbetslösa är från Stockholm och neråt.
Ja.
Men vad ska jag mer berätta då? Jag ser att tiden går så himla fort, men vi ska se här. Jag har ju
men
hela
medan du funderar så tänkte jag att vi kör din andra låt. Då har du kört en, jag hade skrivit fel, men det är Queen i alla fall. Yeah. I Want to Break Free. Vi kör den.
Ja, men det låter bra. I just want to be break free också.
Ja. Ja, men det var Queen i alla fall. Och I Want to Break Free, jag läste lite fel. Nästa fråga vi ska prata om, det är faktiskt en där det har gått ganska bra, trots att vi har fått kämpa länge. Östra Malmberget, Birgitta.
Ja, men
var är vi nu där?
Ja, men till slut så måste vi väl säga. Men nu har det ju varit många år av möten och prat och förhandlingar och allt möjligt. Men det här handlar ju om Östra Malmberget. Där har det ju gått riktigt bra. Så är vi ju väldigt, väldigt glad att LKAB till slut valde att gå ut och meddela till de som bor där ännu att vi tänker lösa in de som vill och ni får samma ersättningsprinciper som övriga.
Ja.
Det var ju väldigt, väldigt
och
bra.
Och när du säger Östra, då räknar du in hela Malmstad?
Ja, men då räknar jag in hela Malmstad. Ja. Alltså de som ännu nu bor kvar där. Så de kommer ju att omfatta, de fick ju det beskedet. Och sen så kom ju då LKAB ut i Kiruna och sa att nu ska vi ta och vidga de här principerna lite grann, för de gick ut med att 6000 personer skulle eller 6000 hushåll skulle nu omfattas av deras nya samhällsomvandling. Då har ju LKAB sagt att även de på Östra då kommer att omfattas av samma principer som i Kiruna. Så det är ju jättebra. Mm. Så att, nu kan jag inte riktigt detaljerna i det. Men det har kommit lite olika, nya saker där. Så det är väldigt bra. För det var saker som var mer positivt än det gamla. Då. Så det är bra. Så det fick vi ju höra för ett bra tag sedan nu faktiskt. Det här var det för ett år sedan kanske?
Ja, någonting sånt.
Men sen då det här sista som kom då, det var ju det att vi har ju under en lång tid förhandlat med LKAB om på Östra Malmberget det här också. Det är den delen som du vet som är redan bortriven och... Ja, det bor ju inga på den sidan. Ja. Närmast gropen då, så att säga.
Vi brukar säga starköl. Det är 5,2 heter det. 5,2,
ja.
Starkölsdel.
Man kallar den för 5,2, men jag tror inte det är så många ute i stan som vet vad 5,2 är. Nej. Men det är ju området som är närmast gropen då, som man har rivit bort. Då har vi ju lyckats få till ett avtal som gäller den delen. Mm. Och det var ju ute i tidningarna här för inte så länge sedan. Och det där har vi ju också tagit beslut om. Också i fullmäktige, men inte på senaste utan gången innan. Och det är ju att kommunen ska få då 371 miljoner kronor för den delen. Och det också kan vara bra för alla som lyssnar och veta att de ersättningsprinciperna för det är samma som exakt samma ersättningsprinciper som i Kiruna. Så att vi har samma ersättningsprinciper så att man får betalt per kvadratmeter och lite sånt.
Men
där.
Men de pengarna, det är för infrastruktur och såna här saker, visst är det det?
Ja, men det är ju en liknande ersättning som vi har fått för tidigare. Så. Och nu har vi sålt det här området åt LKAB då, helt enkelt. Och då får vi pengar för det. Mm. Men den delen som är bebyggd, så vart det bor folk nu, ja, där var skolan finns och förskolan och allt det här. Den har vi inte gjort något avtal om ännu. Mm. Så att den är kvar då.
Och de här pengarna, visst är det så att det är ju mycket pengar som det rör sig. Det handlar ju om att man ersätter det som kommunen har lagt ner i vägar, vatten, avlopp, alla investeringar man har gjort som man inte kan använda längre.
Ja, men precis. Det handlar ju om att vi säljer marken och infrastrukturen åt dem.
Ja.
Så att då får vi pengar för det, precis som man har gjort på västra sidan och som man har gjort i Kiruna också. Så att det är egentligen det att vi säljer den och så gör de industriområde av den.
Jo, och då har vi pengar så vi kan bygga upp något nytt med det vi behöver för att ersätta det. Visst, det är
ja,
principen.
Precis som tidigare.
Men är alla grejer klara nu när det är Östra? Eller mycket Nej. Som är kvar? Vad kan det vara som är kvar nu?
Nej, men då det som är kvar, det är ju resten, så att säga.
Ja, det är klart. Det är klart att det är resten som är kvar.
Men det bor ju folk ännu kvar på Östra Malmberget. Så den sidan har vi inte avtalat om ännu. Och där har vi ju då gamla, ja men inte gamla utan Malmstadsskolan och vi har Humlands förskola och så har vi ju vägar och vatten och ja, men infrastrukturen, marken också. Så det är kvar att hantera.
Ja, mm. Ja. Mm. Vi fick någon fråga på något möte vi hade. Men hur går det då med begravningsplats eller kyrkogården som ligger ovanför? Blir det något problem för den? Nej, det svarar vi får från dem att man kommer att kunna komma dit och den berörs inte.
Den är ju, i alla fall i de sammanhangen jag är med, så är ju den frågan aldrig upp på bordet.
Nej.
Så att jag tänker också att det är så att den kommer att få vara kvar där den är.
Nej, och det är det besked vi får. Jag är lite aktiv som förtroendevald i kyrkan. Och det är de besked vi får om LKB. Och det har varit lika hela tiden. Liksom. Men folk börjar ju fundera när områden töms. Hur blir det med det? Och hur blir det med det?
Men man kan ju jämföra det lite med Malmberget också då. För dit kan du ju köra.
Jo.
Även fast allt är avvecklat. Och du kan ju ta dig fram där.
Jo.
Än så länge i alla fall.
Ja, det går. Nu ska vi lyssna på mer musik. Det är Guns N' Roses.
Ja, du hör vilken. Jag är ju i den genren idag.
Ja, jag hör det. Jo. Paradise City.
Ja.
Thank you.
Ja, det var Guns N' Roses. Nu ska vi i ett annat område som du ville prata om. Det också. Det pågår en lokal effektivisering i kommunen. Det låter ganska trevligt. Men vad handlar det om?
Ja, det handlar om lokal effektivisering. Men det är så. Vi har ju haft en tjänsteperson som har tittat på hur vi använder våra kontor helt enkelt, och tittat lite på hur stora kontor har vi, hur många sitter i kontoren och hur mycket externa lokaler har vi som vi hyr av någon annan fastighetsägare och så. Och då har den här personen kikat på det och har ju kommit fram till att vi skulle kunna göra ganska mycket på den fronten. Vi har också från politiken tagit ett beslut om att vi ska minska våra lokalytor med 10%. Så det är väl egentligen det som är starten på det här då. Men det han har sett då, den här personen, det är att det finns en hel del rum som är stora. Där det idag sitter en person. Och så finns det en hel del externa lokaler som vi har. Och det kostar ganska mycket pengar att hyra externt. Så att vi försöker att titta på att få in de här igen i kommunhuset. Då. Och då tittar man på att varje person ska väl ha ungefär 17 kvadrat. Så att större än så, då ska man försöka plocka in så att det sitter två i de här rummen då. Och när man har kikat på att göra det här, att samnyttja dem på ett annat sätt. Vi har ju också en del som faktiskt jobbar på distans ännu, vissa tider under veckan. Och då är det ju så att där man sitter ensam idag så står de ju tom några dagar i veckan. Så att man tittar på om man kan samnyttja de här lokalerna. Och det man ser, det är ju att vi skulle kunna få 61 nya arbetsplatser i kommunhuset.
Och det var inte lite.
Nej. Så att, och vad tänker man då? Ja, men då håller man ju på att titta på att de här arbetsplatserna som man ska skapa då, de måste ju ha. Det måste finnas en viss yta, 17 kvadrat då. Och så under 17 för så då. Sen så måste det vara belysning och man måste få in då ett skrivbord och ljudabsorbering och lite annat sånt där. Så att det där kikar man på. Men så att det där ser vi fram emot att få se vad vi får till av det där. Nu har man sett då att 61 skulle man kunna få ihop då. Men det, när verkligheten kommer kanske det inte är det. Utan då kanske det. Men det skulle kunna gå. Jag tycker att det är superviktigt att vi använder våra lokaler på ett bra sätt. Och att vi inte betalar för externa lokaler om vi har möjlighet att ha dem inne i huset. För de kostar ju också och så. Det är ju inte smart att ha lokaler tomma.
Nej, och det här måste väl vara det man kallar för en vardagseffektivisering. Att det tar bort onödiga kostnader egentligen.
Ja, men
som
visst.
Vi egentligen inte behöver.
Ja, nej, men absolut. Och sen är det ju inte smart att för det finns stora rum. Det är ju inte så smart att en person sitter i ett rum som är, inte vet jag, 25 kvadrat eller 30 kvadrat ensam. Då ska man ju dela av den och köra på två. Men då kan det ju vara också så då att många säger ju nej, men jag måste ha ett eget därför att jag har så viktiga samtal och de måste få ske i enskildhet. Då har man sagt också att men då ska vi skapa något som vi kallar för tysta rum. Och då ska man kunna gå dit om man behöver enskilda samtal och lite sådär. Så att, men vi får se. Vi kommer få en presentation av det här. Vi har gett uppdrag till kommundirektören att jag ska få höra hur det låter här då. Beslutet. Vi gav kommundirektören i uppdrag att genomföra det här lokala effektiviseringsprojektet i kommunen. I kommunhuset.
Och det kan ju vara omställningar, men man vänjer sig ganska fort. Jo. Jag har ju, jag jobbar ju som konsult och PVC och från början när jag började så då hade vi ju egna rum. Men sen var det tid, det skulle vara öppna. Mm. Och sen hade vi sådana här tysta rum.
Ja.
Och man vande sig jättefort.
Ja, men absolut. Och jag tänker att i de här tiderna när man måste se över då kostnader och vända på kronor hit och dit. Mm. Så är det ju viktigt att man gör det på alla håll och kanter. Och eftersom det också är, det finns idag en möjlighet att jobba på distans. Och det gör man viss del då. Vi tog ju ett beslut, kommer ihåg, om att 30% skulle man kunna få jobba. Ja. Då är det ju så att då är ju de stolarna tomma.
Ja, visst.
Jo.
Ja.
Så att det här kommer inte att påverka negativt. I början kanske en del kommer att tycka det är lite jobbigt.
Man ser ju, jag har jobbat i hälso- och sjukvården länge med sjukhuset. Och då såg man Gällivare lasarett byggdes i början på 70-talet. Mm. Och så jämför man med Sunderby sjukhus som byggdes långt senare.
Mm,
så att rummen, på 70-talet byggde man jättelika rum. Och när man byggde Sunderby så krympte man ju ner rummen. Ungefär som det samma som ju att effektivisera det.
Mm.
Men okej, vi ska lyssna på musik igen.
Ja.
Annika.
Vicky Halder.
Vicky Halder. Light verkar den heta.
Den heter så.
Ja, då kör vi på den.
Ja. Mm.
Always in between, like a crossroads I've had to be. It's getting hard to breathe when you hold tight. Lost in emotions, there's so many voices. Give me a moment to find my own. I can give you all of me, don't you know I gotta keep something for myself before there's nothing left.
Ja, det var Light med Annika Vicky Halder. Nu ska vi, det sista vi ska prata om idag, det är en sak, vi var på ett spännande möte igår kväll, du och jag.
Ja.
Det heter Café Rosen. Och ska du berätta, vad handlar det om, Birgitta?
Ska jag berätta vad det handlar om?
Ja.
Nej, men vi har ju, hade ju en ny sorts mötesform igår. Och vi kallar ju det för Café Rosen. Vi har ju aldrig haft det, inte under min tid i alla fall, kanske har förekommit tidigare. Men det handlar ju om att vi hade bjudit in en, jag ska inte säga föreläsare, för det var det ju inte, en person som är duktig inom skola. Och det var ju Linus Sköld som är riksdagsledamot för Socialdemokraterna, Norrbottens delegationen. Han sitter i utbildningsutskottet. Han hade vi bjudit in till ett, egentligen ett öppet möte, att även om man inte är medlem så var man välkommen. Och för om man är intresserad av de frågorna. Och det fanns ju ingen dagordning, utan hade man velat prata om någonting annat så hade det gått bra. Men vi hade bjudit in Linus i alla fall för att få lite stunds och lite fart på diskussionerna. Det var så himla bra. Det var ganska många som kom på mötet igår, och diskussionerna var ju oerhört intressanta och spännande. Det var högt och lågt, och folk som var där fick prata det de ville, helt enkelt. Och vi hade som ingen viktig punkt som man måste behandla eller något sånt, utan det var bara att man kom dit och fick prata från hjärtat, och skitbra.
Nej, och jag brukar säga att beviset på att det är ett bra möte, det är att man snackar om det man har pratat om på möte hela vägen hem.
Ja.
Och jag liftade hem till Kulle med Öffe, och han skjutsade hem någon annan också. Och vi hade jättemycket prat i bilen om det hela. Vi var inspirerade och liksom upplyfta av de här diskussionerna i det.
Ja.
Och det som var spännande med Linus, tycker jag, att det är ju att mycket av skolan handlar ju då om att man ska lösa alla problem med förbud mot det ena och det andra, och det ska vara, men han lyfter ju upp de andra sidorna också, om det positiva och kan, så att
han, nej, men och det som var så, han är ju oerhört duktig och kunnig inom sitt område då, utbildning och skola på riksdagsnivå, men han kunde ju också visa på konkreta exempel vad man har fattat för beslut och vilka konsekvenser det har fått och sådär, så att det var riktigt bra. Och det som var kul, det var ju att många också hade mycket frågor och funderingar och åsikter, helt enkelt, och det var himla kul. Den där timmen, vi hade ju egentligen två timmar nästan, gick ju så fort så att de tog ju slut alldeles för fort.
Jo, och det kom upp frågor lite om det ena och det andra, men alla var, det var spännande frågor. Liksom.
Ja, precis. Och jag tänker att vi kommer att fortsätta med det här. Så att när ni som lyssnar på det här programmet ser annonsen i Kometen, så är ni hjärtligt välkomna att komma på de här mötena. För vi har ju valt då att man behöver inte vara medlem hos oss för att få komma på dessa möten som vi kallar för Café Rosen.
Nej. Och det var ju en hel del på möte som inte brukar vara på alla andra möten.
Ja, men precis.
Och det var ju jättekul.
Jag tror att det också till och med var några stycken som inte var medlemmar som valde att komma och vara med. Så när ni ser Café Rosen nästa gång i Kometen eller på sociala medier, så kolla på den och så kommer ni. Vi håller till på Folkets hus.
Ja, och tycker ni bara att ämnet verkar spännande för er, så dyker upp och så behöver vi diskussioner i det hela. Sen en grej jag reflekterar över också i det som inte har med innehållet att göra, det är att vi borde ha en renässans för just de här, att vi har möten, vi träffas och pratar, vi ser varandra i ögonen. Mm. Det är mycket roligare än att gnuggas på sociala medier eller alltihop. Det är mycket roligare. Och sen får man en kopp kaffe och gott fika samtidigt.
Ja, det får man ju. Jajamensan. Och just de här personliga mötena är så viktiga. Där personer också får göra sig hörda.
Men det är väl som vi brukar sluta alltid, att tiden går fort när man har något roligt att prata om. Så att nu har våran timme alldeles strax gått. Va? Så vi ska tacka er lyssnare. Och det här programmet har ju gått ut nu när vi har pratat. Och så kan ni lyssna på det onsdag klockan 19 och på torsdag klockan 11. Så vi säger väl tack för idag, eller hur, Birgitta?
Ja, men tack så mycket.
Och så lyssnar vi på våran fina signaturmelodi som avrundning. Hej svejs!
Hej hej!